Här börjar Farbrors dröm ur staden Mordasovs krönika av Fjodor Dostojevskij, översatt av Ellen Rydelius, inläst av Håkan Mohede för Viatone år 2019. Kapitel 1. Maria Alexandrovna Moskaljova är säkerligen den förnämsta damen i Mordasov. Det kan det inte råda något tvivel om. Hon uppträdde som om hon inte behövde någon människa, men som om tvärtom alla behövde henne. Det är sant att ingen tycker om henne. Ja, många avskyr henne uppriktigt. Men i gengäld är alla rädda för henne, och det är just det hon vill. Redan detta är ett tecken på skicklig politik. Vad beror det på att Maria Alexandrovna, som är förfärligt förtjust i skvaller och inte kan sova på hela natten om hon inte dagen förut fått veta något nytt, trots allt kan uppträda så att det när man ser henne inte kan falla in att denna värdiga dam är den största skvallermostern i hela världen, eller åtminstone i Mordasov. Det borde vara alldeles tvärtom, tycker man. Allt skvaller skulle tystna i hennes närvaro. Bakdantarna skulle rådna och darra, liksom skolpojkar inför sin lärare. Och samtalet borde endast röra sig om de mest upphöjda ting. Hon vet till exempel så märkliga och skandalösa saker om många människor i Mordasov, att om hon vid ett lämpligt tillfälle talade om det och bevisade så som hon kan göra det, så skulle uppstå en fullkomlig Lissabons jordbävning i Mordasov. Och ändå är hon mycket tystlåten med dessa hemligheter. Hon berättar dem på sin höjd någon enstaka gång, och då bara för sina förtroligaste väninnor. Hon bara skrämmer dem och antyder att hon vet allt. Men hon föredrar att hålla en viss herre eller dam i ständig skräck framför att slutgiltigt krossa vederbörande. Detta är intelligens. Detta är taktik. Maria Alexandrovna har alltid utmärkt sig bland oss för sin oklanderliga korrekthet. Hon är så komilfå att alla ser upp till henne som ett mönster. I fråga om att vara komilfå har hon inga medtävlerskor i Mordasov. Hon kan till exempel med ett enda ord döda, sönderslita och tillintetgöra en medtävlerska, vilket vi har varit vittne till. Och likväl ser hon ut som om hon inte märkt att hon uttalat detta ord. Och det är en känd sak att ett sådant drag är utmärkande endast för den allra högsta societén. Faktiskt överglänser hon i sådana knep själve Pinetti. Hon har imponerande förbindelser. Många personer som besökt Mordasov har rest därifrån, hänförda över det mottagande hon berättat om, och de har sedan rent av stått i brevväxling med henne. Någon har till och med skrivit dikter till henne. Och Maria Alexandrovna visar dem med stolthet för alla. En litteratör som kom resande till oss tillägnar henne en novell som han läste en kväll i hennes hem, vilket gjorde en mycket behaglig effekt. En tysk vetenskapsman som hade kommit resande från Karlsruhe speciellt för att undersöka en viss sorts mask med horn som förekommer i vårt guvernemang och som har skrivit 4 volymer i kvartoformat om denna mask blev så bedårad av Maria Alexandrovnas älskvärda sätt att ta emot honom att han alltjämt underhåller en aktningsfull och moralisk brevväxling med henne ända från Karlsruhe. Maria Alexandrovna har till och med ett visst avseende jämförts med Napoleon. Naturligtvis gjorde hennes fiender detta på skämt, mera för karikatyrens skull än för sanningens. Men även om man till fullo inser det besynnerliga i denna jämförelse, så dristar jag dock framställa en oskyldig fråga. Säg, varför blev Napoleon till sist yr i huvudet då han klättrat allt för högt? Försvararen av L'Ancien Régime tillskrev detta den omständigheten att Napoleon inte tillhörde ett kungahus. Nej, han var inte ens en gentilhomme av förnäm börd, och därför blev han förklarligt nog slutligen förskräckt över sin egen höga ställning och kom ihåg sin rätta plats. Men oaktat det uppenbara skarpsinnet i denna gissning, som erinrar om det gamla franska hovets mest lysande tider, så vågar jag i min tur tillägga. Varför blev